det är torsdag och det är dags för Avanza-podden. Och nu kör vi om, och det här är andra introt vi kör nu för att låta lite mer peppiga än vad vi lät, eller vad jag lät nyss.
Nej, vi var väl lite trötta, men nu rivstartar vi grejen här. Att det är inte bara liksom tredje avsnittet, tror jag, i januari, utan det är också den absolut sista dagen på fattig januari, som man brukar kalla det för. För att det är torsdag, och jag tror att du sa det, eller så kanske du inte sa det. Jag är lite osäker.
Jag sa det i förra introt, jag vill slängde.
Det är den 23 januari, och det innebär att lönen kommer i natt, eftersom att imorgon är det fredag. Så som vi längtat.
Det har vi gjort. Efter lön och efter podd och ja, efter att få sitta här och prata med er, även om det är lite svårt att höra vad ni säger, men vi får ju era kommentarer på Facebook, i Avanza-poddens Facebookgrupp. Vi får dem på poddmailen och ja, i lite övriga kanaler helt enkelt. Men det här avsnittet då, vi hade en ganska tydlig agenda för det. Vi skulle podda med en förvaltare från SPP Global Solutions, Filip Rittman. Det blev inställt. Han fick förhinder i sista sekund, så då fick vi också kasta om vårt schema lite. Och så tänkte vi, okej, vad kan vi prata om? Ja, men det finns ju ett ganska givet samtalsämne den här veckan. Och det är ju rapportsäsongen som har smygstartat lite den här veckan, men drar igång verkligen på allvar i nästa vecka.
Ja, så det blir ju liksom, det blir ett jättebra tema det också. Jag tänker mig att den podden så kommer vi att köra i februari istället, och det blir ganska intressant, för att ja, både du och jag lyssnade till en annan podd från Affärsvärlden där man pratar om lite grann lösningsbolagen, och det blir ju temat för den här podden då. Det här är en väldigt trevlig norrbagge som ni kommer få lära känna då nästa månad. Men just det här, har vi en hållbarhetsbubbla? Och jag tycker att det var ett ganska intressant resonemang, för att det kan bli en hållbarhetsbubbla, och då tänker du som lyssnar på det här, vad menar du nu? Jo, att det är någonting som blir lite ett buzzword, det blir lite hett och det är väldigt många som springer dit och vill investera i de här bolagen, så att värderingarna kanske skjuter lite grann i höjden, och för att det är väldigt många som vill in i de här bolagen. Det är ju ett övergående bekymmer, det är ju ett flödesbekymmer, alltså när vinden vänder, eller vad man ska säga, när det flödar in pengar och det är fler som vill köpa än som vill sälja aktier, då kan det trycka upp aktier. Men alla som vill köpa, när de har kommit in och sitter på aktierna, ja, då kanske kan gå ner igen. Det återstår att se. Det var ett intressant resonemang. Så jag tycker att vi till oss själva, det blir som en dagbok också, vi tar med oss den frågan, inte liksom huruvida hållbarhetsdiskussioner och klimatdiskussioner på global nivå för planeten Tellus är en bubbla eller inte, utan snarare, ser vi för stora kapitalflöden i det korta perspektivet när alla vill rusa in i de här bolagen? Har tåget gått? Eller står vi bara liksom i början av en ny cykel? Techbolagen var ju liksom förra årtiondets liksom gunst, så att säga. Vi tar med oss den.
Vi tar med oss den till podden med Filip helt enkelt. Det blir superintressant. Som sagt, den här podden blir då om rapportsäsongen. Vi kommer prata lite om Investor som redan har lämnat rapport, och det är högst relevant för det är ju börsens största investmentbolag, och framförallt det är den absolut populäraste aktien bland avancianerna. Nu kommer jag inte ihåg hur många ägare det har, men det är långt över 100 000.
Nej, men jag tror att det är 120 000. Och då kanske du tänker så här, ja, men det står ju bara 80 000. Men då ska man komma ihåg att vi har ju två aktieslag. Vi har ju Investor A och B. Och vi, när man ser på vår sajt på aktieöversikten, så buntar vi inte ihop båda aktieslagen, utan du ser en viss unik siffra på B-aktien och en annan på A-aktien, så man får slå ihop dem. Så fick ni lite onödig fakta.
Så lite om det, lite allmänt vad vi kommer kolla på i rapporterna. Men så har ju du också skrivit ett smaskigt blogginlägg som vi tänkte dela med oss av, om hur Avanzas rikaste kunder investerar.
Ja, men ibland så kör vi lite sån här kvällsblasketema. Men det är ju intressant. Vi tycker ju att det är intressant. Allt med listor och hur andra agerar och hur de rikaste eller mest framgångsrika agerar. Sånt är spännande, för vi tillåter oss att inspireras av det, så att säga. Så där kikade vi lite grann på hur våra rikingar då har investerat. Och vi skrev ju sånt här blogginlägg även förra året då. Och det var väl ingen egentligen större skillnad i vad man har för små guldkorn i portföljen, för att många sitter ju på de innehaven man har, och sen, ja, man sitter på händerna helt enkelt, och det är också en vinnande strategi, tror jag. Man ska inte förringa den komponenten att sitta på händerna, att det är en väldigt viktig ingrediens i ett långsiktigt recept för ett framgångsrikt sparande. Men i alla fall, det vi såg här, det är att de kunderna som har mellan en krona och en halv miljon, de har försämrat sin riskspridning senaste året. Medan de som har 3 till 10 miljoner och 10 miljoner plus, de har förbättrat sin riskspridning. Sen kan man, finns det ju liksom en liten diskussion här då, ja men vad är det rätta? Warren Buffett och Charlie Munger säger ju liksom att man ska ha en koncentrerad portfölj och att man ska ha koll på dem. Medan Peter Lynch lyckades med 29% om året på Fidelity Magellan under 13 år med 1400 innehav. Så det finns olika skolor så att säga. För att inte fastna här, liksom, andemeningen är att de med lite mindre kapital, även fast en halv miljon är väldigt mycket, men i relativa termer har försämrat riskspridningen, och de med lite mer kapital har förbättrat den. Och toppinnehavarna återigen då bland de förmögna kunderna är Avanza Zero, alltså fonden, Investor som du var in på här nyss, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Hennes & Mauritz och Nordea. H&M har fortsatt sin återhämtningsresa och Spiltan Aktiefond Investmentbolag har klättrat, jag tror att det var 9 nivåer upp. Så att den har verkligen blivit ett
en ny guldfjun. Allemansfond kan man säga.
Ja, det var du som sa det.
Ja, med en betydligt trevligare prislapp ska jag säga.
Ja.
Allemansfonderna var ju det som många av våra yngre lyssnare, eller kanske inte, nej, inte de purunga, för då fanns de inte. Okej, många i din och min generation, vi fick liksom ett allemansfondsparande öppnat till oss av våra föräldrar eller våra far- och morföräldrar. Det var ju den här skattesubventionerande sparformen som kom på 80-talet.
Vad ung jag känner mig. Fast du fyller år före mig, vill jag bara poängtera. Även om jag
du är ett år äldre än mig. Så att... Jag fyller faktiskt år snart. Du kan ju börja fundera på vad jag ska få i present.
Exakt. Läsglasögon.
Håll tyst. Håll truten. Ja, men vad ska man säga där? Det är väl en... De med 10 plus, alltså de som har haft de med mest pengar, har förbättrat sin riskspridning. Har kanske känt här under året när börsen har steg så pass kraftigt att liksom vissa aktier säkerligen sprang iväg och helt plötsligt hade man en alldeles för stor del av sitt totala kapital. Eller ja, en för stor summa pengar i vissa bolag helt enkelt. Och då passar man på att bredda sig lite. Och det är ju väldigt klokt. Så ska man ju tänka även om man har lite mindre pengar.
Ja, och så här är det ju någonstans att jag menar, börsen har sprungit upp ganska mycket under 2019. Många tycker att liksom, nu har börsen stigit så mycket som nu måste börsen sjunka. Jag tror att när vi stängde förra året så var vi en 7% högre än en toppnivån 29 augusti och en 4% högre än en toppnivån 2015. Men det jag skulle kunna tänka, alltså jag har ju en 45 innehav, det här brukar jag ibland erkänna. Men jag tänker så här att sitter du med ett större...
Du är bredare än Avanza Zero.
Jag är bredare än Avanza Zero. Men har du liksom en lite större kapital så brukar vi kunna se att man tenderar att bli lite mer riskavärt. Alltså har du kommit upp till en nivå där du känner att du har en viss ekonomisk trygghet för att det finns ett sparkapital som borgar för liksom en god magkänsla, då kanske det blir viktigare att du bibehåller din levnadsstandard och din ekonomiska trygghet än att du får en extra halv eller en miljon eller vad det kan tänkas vara. Vi ser att man blir lite mer riskavärt. Vi ser att man blir lite mer liksom, om sig och kring sig och vårdar det man har. Men Johanna, jag tänker så här att om man vänder på det. Börsen är inte upp jättemycket egentligen om vi ska vara realister. Men tittar vi på vissa innehav så är de upp ganska mycket. Bankerna, de har ju varit en bedrövlig historia de senaste 5 åren. Men andra bolag är upp mycket. Så att har du en bred portfölj som en private banking-kund, en anledning till att man kanske plockar in lite flera guldkorn är väl dels att världen är börsnoterad och att vi har gjort det tillgängligt att kunna plocka in många guldkorn i andra delar av världen, men också att man kanske köper det som har, som känns som en spännande trend eller tema eller som man, någonting som man tror kommer, eller någonting som har lite lägre värdering, för att det man sitter på, man har 20 aktier, kanske 20 aktier man vill äga på lång sikt, men att de har stigit så mycket så att det blir ett riskspridningsmoment att plocka in ytterligare en aktie som kanske inte är lika högt värderad eller som är spännande trend fast någonting helt annat. Förstår du hur jag menar?
Mm. Ja, men absolut. Att man känner att kanske inte just nu fylla på med de här. Utan
de guldkornen man har i portföljen som man inte vill sälja men som är ganska högt värderade för att de har sprungit mycket.
Ja, man passar på att då kolla på lite andra tassemarker.
Eller så säger jag bara hur jag skulle kunna tänka mig att jag skulle göra.
Alla tänker ja. Som. Ja. Alla tänker. Nej, men jag tror att det låter väl högst rimligt. Men det får mig osökt in på lite annan trevlig statistik. Innan vi går in på börsen och rapportsäsongen då, så har ju du varit lite eld och lågor här under dagen. Nu vet jag inte om du blir arg på mig, för jag vet att du inte riktigt gått ut med det här officiellt ännu.
Jag blir aldrig arg.
Nej. Men podden spelas ju inte in live heller. Men du har suttit och fiffilurat med något dokument idag, Niklas. Kan du berätta?
Jo, men det är så här. Att vi har ju access till ett dataarkiv som en gång i tiden när vi började här så var det runt 4 miljarder datapunkter per dygn. Nu är det mycket, mycket mer. Det finns ett buzzword i finansbranschen där man brukar prata om big data. Vi har inte artificial intelligence som vi lägger på den här big data, utan vi får manuellt knacka ut den här statistiken. Men i dagarna så kommer vi passera 1 miljon kunder och därför ser vi ju hur de här kunderna faktiskt också agerar. Så igår så kom vi på hade det inte varit lite roligt att kika på våra kunder i åldersspannet 18-80 år och se vad man har för kapital och vad man har för månadssparande. För jag vet inte hur du är, Johanna. Jag vet inte hur du som lyssnar på det här är. Men jag är en vinnarskalle. Jag ska ha ett kapital som överstiger snittet och medianen för min ålderskategori, men jag ska också ha ett månadssparande som överstiger de andra 32-åringarna, vill jag betona.
Mm.
Så vi har tagit fram en ganska lång lista som vi kommer publicera där man kan se en mediansiffra och en genomsnittlig siffra för de andra som är 32 år eller vilken ålder du än är i som lyssnar på det här. Så kan du se vad de har i kapital och du kan se hur mycket de månadssparar. Och sen om du vill så kan du självfallet se till då att kanske höja upp den här nivån lite grann. Du kan sänka den om du vill också. Jag tänker definitivt ligga över. Jag pustade ut, för det gör jag. Hur såg det ut för dig?
Det gör jag också. Du menar att jag inte får dela vad siffran är här?
Jo, det är klart att du får. Vi bjussar väl på det såklart.
Ja. Jag är då 31, vill jag påpeka, i 2 veckor till. Så att jag är fortfarande 31, ingen 32 här inte. Och då är mediankapitalet 32-åringarna i alla fall. 31-åringarna har i median hos Avanza 32 760 kronor. Sparat hos Avanza. Och det kan jag säga att jag har mer. Så jag ligger över det. Och median månadssparandet bland 31-åringar. Vad månadssparar de i snitt till sina konton på Avanza då? Alltså, det ligger på 1300 kronor i månaden. Och där får jag också känna mig nöjd. För jag har ett högre månadssparande än det också. Nöjd, alltid såklart utifrån ens egna förutsättningar. Men,
Nej, och ser vi då på snittsiffran istället så är det 169 287 kronor, för det var ju en annan bild.
Jag fick inte den mejlad till mig.
Nej, det är skit bakom spakarna.
Du ville hålla på den själv, förlåt. Vad var det då, sa du?
Nej, det var skit bakom spakarna. Jag mejlade det helt enkelt fel bild, jag ber om ursäkt för det. Det var ingen agenda, men 32-åring, sa du 33?
Nej.
32. 169 287 kronor. 169 287 kronor i snitt i kapital.
Mm.
Och 2343 kronor i snitt i månadssparande. Så där ligger du ju över.
Ja, men jag ligger över på båda. Du då?
Jaha, tack som frågar. Då ska vi se här, jag är ju 32 då. Så då ska jag ju ha 36 815 kronor i kapital i median och 1300 i månadssparande. Vi är ju lika gamla.
Mm-hmm.
Än så länge är vi lika gamla, så det blir samma siffror, kommer jag på. Så att, och det här är ju lite roligt.
Nej, men vi inte... Ja, okej. Du läste från 32 på mig. Jag är ju bara 31. Okej, nu har vi tjatat för länge om våra åldrar.
Ja,
men...
ja, exakt. Det där var inte uttänkt, utan jag snurrade till det. Men typ samma siffror.
Men, typ så. Men om vi bara så här, lite snabbt. Säg 18-åring och 50-åring.
Ja, okej.
Du som har rätt bild.
Just det. nu ska vi se här, jag har fått dem av min, av våran designer, så jag har lite olika bilder så man får hitta rätt. 18-åringen då, där har vi ett mediankapital på 9040 kronor.
Mm, medelkapital.
Ett medelkapital på 49 757. Mm. Månadssparandet, mm, en femhunka i median och 1037 i snitt.
Mm. Om vi fokar på snittet då, det var kring 50 000 i snitt kapital och 1300 sa du i månadsspar.
1037.
Mm.
Och sen ska vi ta 50-åringen, så ska vi bara leta upp den siffran. 50-åringen har 68 000 95 kronor i median och 1115 kronor sparar man varje månad.
Mm.
Men tar vi då istället snittsiffran på 50-åringarna så går vi upp till 450 545 kronor och 2610 kronor i månaden. Vi brukar säga att det viktigaste sparandet är det som blir av. Så är det. Men vissa av oss växer hornen på och vi får liksom den här liksom vinnarskallen, tävlingskänslan. Och det är också roligt. Mm. För det kanske gör att man ökar upp sitt sparande några hundralappar. Eller sänker om man tycker att jag behöver inte så här mycket. Och i slutändan så är några hundralappar upp gör ganska mycket över tid.
Mm. Ja, men det är en rolig bild att titta på. Det är alltid kul att jämföra både med sig själv och, men se hur man ligger till liksom, i förhållande till andra. Var hittar man den här bilden sen då? Om man inte kommer ihåg de siffrorna vi har sagt eller om man högst rimligt är intresserad av just sin ålder. Var hittar man bilden?
Exakt. Ja, men då lägger vi ut den på Avanzas Twitter, Avanzas Instagram får vi lägga ut den på och självfallet även i Avanza-poddens Facebookgrupp. Och jag twittrade ju lite grann om det här igår och folk blev alldeles lyriska och som tokiga. Folk gillar ju statistiken. Så att jag menar, vi vet att den här kommer gå bra, den här kommer förmodligen leva säkert ett år framåt. Vissa kommer skriva ut den på nattduksbordet. Om det är så att man vill ha någon annan statistik som man tycker är väldigt rolig, en sån är den här miljonärskalkylatorn där man ser hur stort månadssparande du behöver ha, till vilken årlig avkastning, hur många år det tar att få ihop miljonen. Jag vet, sådana tavlor finns faktiskt som folk har hängt upp på väggarna. Och så här. Folk tycker det är lite kul. Så är det någon viss statistik som ni vill ha, så skriv så kanske vi kan göra något roligt på det. För vi tycker också att det är kul att lyfta på statistiklocket och bli lite mind boggled.
Mm. Gör så. Rapportsäsongen då? Det började ju här så smått Avanza. Bland annat lämnat rapport den här veckan. En annan rapport som kom den dagen var ju Sandviks rapport. Sandvik är väl lite något, liksom, i och med att det var det första stora verkstadsbolagen så kan man väl se det som en liten vägvisare för verkstadssektorn. Men som vi har sagt så är det ju ett väldigt Avanza populärt bolag som också har lämnat rapport, nämligen Investor. Den kom häromdagen och vi tänkte väl prata lite vad som kom fram i den rapporten helt enkelt. Och då är det ju som så att Investor med deras innehav, de slog ju börsen återigen så att säga. Substansvärdet ökade med 33% under förra året, under 2019. Vad innebär det? Jo, men det innebär att värderingen, alltså marknadsvärdet på bolaget som ingår när man köper Investor, det steg 33%. Men aktiekursen, Investors aktiekurs, steg hela 40,8% under året. Och vad innebär ju det här då? Jo, men det innebär att den här substansrabatten som Investor handlas till minskade. Det är ju så att om man köper Investor då får du ju en korg med bolag, om det är 10-11 noterade bolag och sen ett gäng onoterade bolag som man då indirekt blir delägare i. Men när du köper Investor då betalar du ett lägre pris för Investor-aktien än vad liksom värdet på alla de här bolagen, om man separerade dem och sen bara plussade på de olika värdena, då skulle man få betala en högre aktiekurs för att köpa alla en och en för sig. Helt enkelt. Och då säger man att då handlas Investor till rabatt. Det finns en hel del investmentbolag som handlas till premie. Du får betala liksom lite extra för att du får den här godispåsen redan färdigplockad. Men Investor har ju historiskt handlat med rabatt. Och det gör han även nu. Den ligger på kring 17% tror jag. Men det är något mindre än vad han gjorde början på året, eller början på förra året då, och något mindre rabatt än vad han haft historiskt.
Ja, och jag tror att så här, beroende på olika branscher så finns det olika lingo, alltså olika termer. Vi har liksom i fastighetssektorn, det är driftnetto, det är förvaltningsresultat och det är yield som är en annan yield än när man tittar på yielden, alltså direktavkastning på en aktie. Så att det vi kan rekommendera återigen, det är ju att man, när man är inne på en rapport eller i en årsredovisning, att man kanske bara söker dokumentet på definitioner, eller så kikar man längst bak, eller i och för sig innehållsförteckningen, det brukar också visa på vilken sida det står. Där brukar man alltid lägga in definitioner, för det är också så att bolag i samma bransch kan ha smått varierande definitioner. Men det är lite finansvärldens svar på tredje klass när man skulle börja lära sig engelska glosor. Nu tror jag sen
hade man en sån här gloshäfte med ett streck i mitten. Skrev man det på engelska och på ena sidan och svenska.
Just det, just det. Det var väldigt roligt. Och nu för tiden så är det säkert mycket enklare, för nu kan man göra bara en rolig spel i mobilen och så att man liksom lär sig samtidigt som man har kul. Allt det här med iPhones och iPads och datorer och spel och allting, det har en ganska positiv påverkan också på barnens sätt att lära sig engelska etc. Men det är inte det vi ska prata om. Så att här, det man tror jag ska ha med sig lite grann, det är ju att substansvärdet i det här fallet, alltså alla tillgångar minus alla skulder, så själva substansen på något sätt, och den här substansen kan ju värderas högre eller lägre, och det är det vi har lärt oss med investmentbolag då, att det
IB-index vill jag säga. En jättebra sida att gå in och kika på vilka investmentbolag som handlas till premie och vilka som handlas i rabatt. Men för allt i världen, köp inte bara ett bolag för att det handlas i rabatt och sälj inte bara ett investmentbolag för att det handlas till premie. Det kan finnas goda skäl för båda.
Ja, och jag tror att det ett investmentbolag kan påverka långsiktigt, det är just substansvärdet. Alltså premievärderingen eller substansrabatten, ja, till viss del. Det är klart att man kan göra väldigt bra värdeskapande åtgärder, förvärv, och man över tid kan visa marknaden att man är väldigt duktig på det här. Men Wallenbergarna med Investor har ju ofta dragits med att är ni ett maktbolag som ska behålla makten inom Wallenbergsfamiljen, eller är ni ett investmentbolag som har aktieägarnas bästa för ögonen? Det är klart att de kan göra allt som står i deras makt för att visa liksom på att vi är värdeskapande. Men det kan fortfarande vara en skepsis i marknaden. Och det är så här, ja, men det har alltid varit så. Marknaden har alltid tyckt så. Så därför fortsätter marknaden att tycka så. Jag besökte Investor 2010-2011 eller något sånt där med unga aktiesparare. Och då ställde vi ju frågan till gerensvarig. Varför är substansrabatten 30%? Svaret vi fick var mer eller mindre, ja, vad tycker ni? Det som har hänt nu på senare tid också, det är att man har ett rapporterat substansvärde och ett justerat substansvärde. Och jag tror att det där är viktigt att ha med sig också, att när man pratar historiskt i Investor så är det rapporterade substansvärde man tittar på. Sen gjorde man en grej som ganska många bolag har gjort, och det är att man började redovisa en peer-värdering på de onoterade innehaven som man har. Det vill säga att förut har det varit så att vi vet att ni har onoterade innehav. Vi vet att det är värt mer än vad som står i balansräkningen. Men vi vet inte riktigt exakt. Sen började man redovisa det. Då såg man att substansrabatten kröp ner lite grann. Att det blev kröp lite mer mot nollan. Inte premievärdering, men lite mer uppåt. Latour har gjort exakt samma sak, och de fick premievärdering. Någon gång kanske vi kan göra ett investmentbolags special. Men det är intressant, och det är ju det mest ägda svenska bolaget bland våra kunder i Investor.
Ja, men det tycker jag absolut att vi ska göra. Det sätter vi upp på to-do-list.
Ja, och jag vill bara säga att det här är inte tråkigt. Alltså, de levererade 18% om året i snitt under förra årtiondet.
Det är fantastiskt.
Vi pratar om 7% om året på Stockholmsbörsen, minus en direktavkastning på ungefär 3,6 på OMXS30 nu. Det vill säga 3,4% på kursgrafen. Och sen kommer vi och dammar till med Sveriges största investmentbolag med 18% om året. Kommer det alltid fortsätta så i all evighet? Nej, förmodligen inte. Siffrorna har varit 14 sedan 87 när jag föddes. Men det visar att även stora bolag faktiskt kan prestera.
Och som sagt, jag har sagt det flera gånger, jag vet inte vilka olika medier, men investmentbolag är ju inte bara bra nybörjaraktier, utan de är en naturlig del i alla aktiesparares portfölj, i princip skulle jag säga. Något som jag tog med mig från rapporten, det var absolut sista i vd-ordet. Där skriver de att Johan Forsell, Investors vd, han skriver att de ser att, att man ser en avmattning i ekonomin och att de därför fortsätter att prioritera agilitet och finansiell flexibilitet. Ja, men vad menas det på vanlig svenska då? Ja, men det menas att de har en bra kassa, de har goda möjligheter och de kanske inte riktigt ser några tydliga köplägen just nu, men de har torrt krut helt enkelt att använda om det skulle hända någonting, om det skulle dyka upp tillfällen och så. Men just nu så kanske de tycker att en hel del är lite högt värderat.
Ja, men jag kan också tänka att de vill ju äga världsledande bolag, alltså kvalitetsbolag, och det är ju en fin knippe svensk industrihistoria som ryms inom den där portföljen de har. Också Sobi kom med en omvänd vinstvarning i ett portföljinnehav, så att blir man lite ledsen över att man inte sitter på den i portföljen så vet man att då har man den i Investor. Men det intressanta här tycker jag är att man har de här finansiella musklerna, att skulle man få sämre tider, då skulle det förmodligen också dyka upp lite bra lägen. För ofta när det blir sämre tider och folk, det är lite risk-off sentiment och sådär. Ja, men har man torrt krut, då kan man också agera. Samma sak bostadsmarknaden, ta fritidsfastigheter. Vad är det första du avyttrar om bostadsmarknaden skulle packa ihop? Nu gör den ju inte det till vardags. Det händer ganska sällan, men om.
Nej, men det är ju fjällstugan eller sommarstugan. Eller...
Den ryker ju först. Mm. Och då är det ganska trevligt om du sitter med torrt krut och kan liksom plocka på dig en fin liten fjällstuga någonstans nära en skidbacke. Oh. Det skulle du gilla, fast det har ni ju för sig.
Ja, men det är gud.
Mm. En till. Ja, ja. Men jag vill också bara säga att man nämner ju självfallet EQT. Mm. Du sa det här i den här summeringen av året, det poddavsnittet då, liksom, de fick in 40 000 nya ägare, 30 000 av dem var ju avansianer. Det här har ju gått som tåget helt enkelt. Man kom ut på 67 spänn, den står i 127 idag, det är en uppgång på nästan 90%. Man höjer utdelningen från 13 till 14 kronor. Vi noterar att man har höjt utdelningen en krona från 4 spänn, 4 till 5 till 6 till 7 genom åren. En höjning från 4 till 5, det är 25% utdelningshöjning. Utdelningstillväxt. Från 13 till 14. Det är 7,7. Det är lite lustigt och lite komiskt och lite roligt att de höjer en krona om året. Men utdelningstillväxten minskar ju för varje år. För
att, som kursen går upp.
Ja, jag menar att gå från 13 till 14 är mycket mindre än att gå från 4 till 5 kronors utdelning.
Jaja.
Mm. Och sist men inte minst, Electrolux Professionals avknoppningssärnotering under 2020 ser de fram emot. Så ett nytt börsbolag.
Ja, vi har ett nytt börsbolag att hålla koll på. Det gillar vi, det gillar vi. Det har ju försvunnit lite många tycker jag här under hösten. Så att det är bra att det fylls på helt enkelt. Ett annat bolag som förmodligen kommer ha en avknoppning, särnotering här under året. Det är ju Sandvik som också rapporterade i veckan. De redovisade ju ett bra rörelseresultat som var 9%. Högre jämfört med förra året och även en rörelsemarginal som steg 1%, vilket båda var lite bättre än prognosen. Men omsättningen föll däremot och orderingången. Så att omsättningen föll. Anledningen till att man liksom fick ett bättre resultat var att man var duktig på att hålla nere kostnaderna, var lite positiva valutaeffekter och effektivisering och så. Men omsättningen och orderingången framförallt föll 6%. Så att man sa att det har varit ett väldigt bra resultat. Vi har liksom fått ut mycket, vi har minskat på lagernivåerna och så. Men det är lite mjukare konjunktur ute i världen just nu. Så vi har liksom inte riktigt samma orderingång. Det är lite liksom mjukare framåt. Så det kan ju vara någonting att hålla ögonen på. Det här var ett kvartal. Nästa kvartal vill man väl gärna se att... om det nu är så att konjunkturen har bottnat ur, att bolag börjar lägga ordrar igen helt enkelt.
Ja, och jag tror att man ska betona och fastna lite grann vid det där också, att lite mjukare framåt. Alltså så här, det är ju som att man faller ner ur sängen och sen så nere på golvet så ligger en massa lambi papper eller bomull eller vad man än ska säga.
Ja, det är inget fritt fall.
Nej,
inte från våningssängen.
Nej, exakt, inte från våningssängen. Och jag menar, för, oftast så överdriver vi ju. Alltså det, nu ska det komma en börskrasch och allting. Och jag menar, det pratar man ju mycket om att vi ser kanske en mjuk landning i konjunkturen. Och sen tänker man, ja men ska börsen gå ner då? Och sen helt värre så skjuter det fart igen i den globala konjunkturen. Vi har haft en synkroniserad tillväxt för några år sedan. Nu har vi haft en liten synkroniserad avmattning och nu går det lite mer olika kanske sådär. Men det behöver inte alltid bli överjävligt. Och jag vet att vi kommenterade Sandviks rapport här i för både Q3 och Q4 18. Och då sa de till marknaden att vi ser inte det marknaden ser. Det går fortsatt bra. Nu är det lite mjukare, men det är liksom ingen tvärnit. Och jag tycker det är intressant, vd-ordet, det var inte jättelångt. Men man pratade om den här kortcykliska verksamheten och den långcykliska verksamheten. Och in och läs det där, in och förkovra i den kunskapen. Vad är kort och långcykliskt? Jag menar, jag har fått lära mig att ska man starta en koppargruva? Alltså Johanna, det är ett projekt på 7-10 år från att man tar beslutet till att den där gruvan är operationell i drift. Tänk dig de beslutet som togs under brinnande finanskris. Ja hörni, det här är ju jätteroligt. Det är liksom blodet flyter på gatorna och alla blir av med jobbet. Men hörni, ska vi starta en gruva? Och den gruvan startades för något år sedan, liksom, de som var vid ritbordet då. Så det är det också Sandvik pratar om, det här långcykliska. Att bara för att det är lite mörkare rubriker i media så har man långcyklisk verksamhet också som inte går i samma hjulspår cykliskt så att säga. Och Atlas Copco under finanskrisen, de var mycket duktigare på kostnaderna. Mycket duktigare. Därför att där... En sån där takeaway från ett, när vi med Unga Aktiesparare också var besökte Atlas här för några år sedan, så sa de att om någon beställer en produkt av oss, 70% av komponenterna i den här färdiga produkten, det lagerhåller inte vi. Utan får vi en beställning, 70% av komponenterna beställer vi i våran tur från underleverantörer och sen förädlar vi ihop den här produkten. Så att man orkar stå emot sämre tider, för man står inte med massa lager och massa fasta kostnader på samma sätt som Sandvik gjorde. De gjorde en förlust, det gjorde inte Atlas. Sandvik har gått mer åt Atlas och båda har blivit...
Ja, det var ju det de i år liksom lyckades med. Att det blev lite mjukare, eller det sista kvartalet lite mjukare, men de hade liksom minskade på lagren och var effektiva.
Och sist men inte minst så ska man också komma ihåg att de här bolagen, Atlas, ja, Sandvik i större utsträckning, man har lite mer repetitiva intäkter också. Och det agerar lite bomull i sämre tider när konjunkturen viker.
Det gör det, det gör det. Så att det ska bli spännande att se nästa vecka här nu när det blir den riktiga rapportveckan.
Ja.
När bland annat Atlas kommer.
Alltså jag är ju glad att vi inte sitter på en nyhetsdesk när det kan trilla in som värst. Jag pratade med nyhetsbyrå här förra året och som sa att herregud, det är lite jobbigt. Det kom 100 rapporter på en dag. Och alltså det är ju både från stora och mindre bolag självfallet. Men det är ju ett jädra ös alltså när man är mitt på kulmen på rapportsäsongen. Men vi vill ju uppvigla till dig som lyssnar på det, att in och läs någon rapport, titta på något diagram, läs lite grann vad de skriver, alltid lär man sig någonting. Och här har ju Sandviks vd, de gjorde ju en rapportvideo också. Wallenstam gjorde det också. Det är lite kul. 5 minuter kan man ägna och så får man lära sig någonting i alla fall. Mer sånt.
Annars då, vad ska man tänka nu när det är rapportsäsong? Så här. Ja, egentligen behöver du inte tänka speciellt mycket alls. Är du trygg i de bolagen du har så har du en portfölj med investmentbolag och stabila bolag som tjänar pengar och har en 30-årig sparhorisont, nej, då behöver du kanske inte bry dig om varje kvartalsrapport. Men om man nu ändå vill, då kan jag rekommendera placera.se. Där kommer de ut direkt på morgonen, så skickar de ut liksom lite sammanfattande telegram om morgonens rapporter. Ingenting är bakom betalvägg. Då kan man se vilka som har lämnat rapport, om det kom in i linje med förväntan, över, under, ja, väsentliga händelser helt enkelt. Och så brukar man ha en uppdatering kring lunch, kommer det ut som ett lunchtelegram. Det är nyhetsbyrån direkt som har skrivit ihop. Och sen brukar det komma ett på eftermiddagen helt enkelt. Så där får man en ganska bra översiktsbild. Och sen är det någonting som man är intresserad av, något speciellt bolag. Ja, men ta fram rapporten, kika lite på den. Läs vd-ordet. Det brukar vara liksom Det brukar vara en sammanfattning och sen brukar typ vd-ordet komma och sen kommer lite finansiella
nyckeltal. Och, ja. Ja. Lite number crunching.
Ja, men liksom, första sidan och vd-ordet klarar man sig ganska, får man en ganska bra bild över. För på första sidan har man ju liksom har man ju lyft fram det som är det viktigaste.
Ja, men jag tycker att det är väldigt tillfredsställande att kunna unna sig att läsa en årsredovisning lite grann. Så nu kommer ju bokslutena och sen kommer ju årsredovisningen. Och bokslutena, det är ju en kommuniké, det är lite siffror, vi tycker om det. Årsredovisningen är mer som en bilderbok. Självfallet inte bara, men det är mycket, mycket mer. Alltså en årsredovisning, när den kommer några dagar och sådär, någon vecka kanske efter bokslutet. Det är ju mera, den är ju mer designad, den är ju mera... Till viss del har en marknadsföringskomponent i sig att marknadsföra bolaget.
Bokslutskommunikén är ju liksom Q4-rapporten tillsammans med vad har hänt under hela året om vi slår ihop alla fyra.
Och det kan man ju göra för Q1, Q2, Q3 är redan publik, ja, så kommer Q4 så slår ihop som du säger. Ja. Men någonting som är väldigt trevligt händer ju i samband med boksluten.
Jag tror att du tänker på kaching-ljudet i appen. Nej, men jag tror att du tänker på utdelningarna. För i årsboksluten i kommunikén nu så har ju styrelsen lämnat en rekommendation om vilken utdelning bolaget ska ge. Om man ens ska ge någon utdelning, men många bolag är ju utdelning. Så vad kommer utdelningen per aktie att landa på helt enkelt? Sen ska det tas beslut om på stämman, men... Jag menar, styrelsen har ju lämnat en rekommendation.
Jag tror nog att det är ganska ovanligt att man river upp styrelsens förslag till stämma att besluta om utdelningsnivån.
Jag har inte
ibland,
hört om...
Ibland händer det säkert. Alltså, det skulle vara något stökigt och bolag har lite problem. Det skulle kunna vara vissa bostadsutvecklare som har haft det jätte... Alltså, men väldigt, nej, jag har någon, väldigt, väldigt sällan. Mm. Väldigt, väldigt sällan.
Så att, nu får man en liten hint och det var ju så... Du snappade upp här med Investors utdelning som nu landar på 14 kronor. En utdelningstillväxt på 7,7%, vilket ju är en bättre tillväxt än vad många får på löneökningen år för år. Nu snodde jag din replik där. Det är ju Niklas standardreplik, så jag snodde den. Det var liksom steel with pride.
Nej, jag blir bara så glad. Jag älskar det. För jag ser så mycket ut i sociala medier. Citat som jag har sagt genom åren som många snappar upp. Och då blir jag alldeles varm i kroppen. Men, för att jag gillar att hitta på och massa olika sånt där. Men i alla fall, någon som höjde utdelningen lite mer. Var Avanza. Vi höjde ju utdelningen för första gången sedan 2014. Vi har ju haft en utdelning på 2 kronor och 10 öre sedan 2014. Och då tänker folk, aha, det har ni inte alls det. Ni har haft på 10,50, vad menar du nu? Vi gjorde ju en aktiesplit 5:1. 5 nya aktier per en aktie. Ny gammal vals. Nya aktier på vänstra sidan kolontecknet och per gamla aktier på högra sidan. Så det motsvarar 2,10 och nu är vi uppe i 2,30. Och det blir 9,5%, Johanna.
Det är en bra utdelningstillväxt. Men det kanske var på tiden efter så här många år med oförändrad utdelning.
Det är ju inte bra om man slår ut det på alla år.
Nej, det är det inte. Men nu var det ju trevligt. Men jag gillar ju ändå hur du tror, eller nej, jag vet inte. Då tänker ju alla att nej, det hade ni inte alls det. Jag gillar din liksom tilltro till människors koll på vilken utdelning Avanza har i kronor.
Ja, det kan vara så.
Men kanske det finns någon.
Men då måste jag också säga att den här ny gammal vals, det var en gång i min ungdom när jag gick en utbildning med aktiespararna i Boden som den ordföranden, han förklarade på det där sättet. Så att du sa steel with pride. Jag ska också liksom steel with pride. Den är faktiskt inte min, men den har hjälpt mig många gånger.
Apropå Avanza så har det ju kommit lite andra nyheter den här veckan eller den här dagen i appen. Du har en stor ny funktion som du är väldigt nöjd med och jag har en ny funktion som jag är väldigt nöjd med.
Ja, man kan säga liksom lite grann up, breaking news and hold your horses, därför det har kommit två väldigt nya trevliga nyheter. Vi börjar med det absolut trevligaste, det på aktiesidan. Sen går vi över till fondsidan.
Vi sparar det bästa till sist alltså.
Exakt, kan man säga. Vi har fått köp och säljplupparna i iOS-appen. Vilket är någonting som väldigt många har saknat och önskat under väldigt lång tid. Alla kanske inte vet att man kan, men när man är inne på grafen på datorn så kan man ju alltid skriva liksom händelser, köp och sälj. Visa mina köp och sälj. Då får man liksom en liten plupp i diagrammet och ser man, där köpte jag och där sålde jag. Nu har det äntligen flyttat in i mobilappen och då vet jag att vissa tycker Android då. Men vi håller på att migrera våra plattformar så att vi ska kunna utveckla en utveckling, en innovation och släppa på Android, iOS och desktop samtidigt. Men jag har lärt mig att det har varit mera gottiga features i Android så det tar lite längre tid, som om någon vecka får ni Android-användare det. Och sen så har vi en liten men också naggande god grön nyhet på fondsidan, eller hur?
Mm. Och jag skulle inte kalla den så liten, utan jag har gått runt med ett litet leende hela dagen. Det är nämligen så att i fondlistan, så antingen på webben eller fondlistan helt enkelt. Jag tror inte att det är i appen ännu, men det är mobilversionen om man går in mobile. Skitsamma. Där kan man nu filtrera fonder utifrån sina egna liksom, hållbarhetspreferenser. Så att du kan så här, välja, jag vill ha en global fond. Så sorterar du på det, så får du bara fram globalfonder. Och sen så, eller, du väljer aktiefond, sen väljer du globalfond. Och sen kan du klicka på fler filter. Och där under hållbarhet kan man då välja vilka branscher man ska exkludera. För det kan ju vara så till exempel, när jag gjorde det här, jag provade, då satte jag att jag vill exkludera branscherna, nu ska vi se här, ja men ett gäng branscher, det var bland annat, jag vill exkludera bolag eller fonder som investerar i bolag som utvinner kol, tobak, oljesand, handelsvapen, arktisk olja och gasproduktion, ja. Med mera, med mera. Sen valde jag att jag vill, satte jag till ett till filter. Att jag vill bara ha 4- och 5-stjärniga fonder. De måste ha 4 eller 5 stjärnor i Morningstar-betyg. Och jag vill att de har 4 eller 5 jordglobar i Morningstars hållbarhetsbetyg helt enkelt. Och så fick, liksom blev min lista kortare och kortare och kortare. Men till slut hade jag ändå sådär 15 fonder eller någonting att välja på. Och det här var ju bara mina preferenser. Det fina i den här kråksången är ju att man får välja helt utifrån sina egna preferenser. Det är säkert någon som absolut inte vill investera i fonder som investerar i bolag som har djurförsök till exempel. Och då kan man välja det där också. Så jag tycker att den här funktionen är alldeles strålande.
Ja, men det är mer av en liberalisering och demokratisering av sparande när man kan skräddarsy och ha ett lite mera à la carte-verktyg. Alltså det är vi, alla plattformar vi släpper och liksom alla nya funktioner vi släpper, jag tycker att det blir mer och mer granulärt. Alltså du kan mer och mer skräddarsy ditt sparande ut efter vad du faktiskt vill ha. Så att jag tycker att det här är riktigt bra. Du var ju alldeles lyrisk när du fick en liten demo av det här innan det gick ut. Mm. Så det är jättekul att vi...
Och jag vet att det kommer läggas på fler grejer här. Det kommer även kunna bli lite mer än bara exkludera. Det finns ju andra sätt. Inkludera.
Och på tal om det, inkludera. För då ska man ju någonstans leta. Både om det är fonder eller om det är aktier. Och jag kan lova dig som lyssnar på det här att det kommer att komma en hel del aktiegodis också för den som lyssnar och känner. Liksom, glöm inte bort mig som aktienörd. Det händer väldigt mycket. Det här, vi pratade om den här plattformen nyss. Att liksom kunna utveckla en grej, en innovation, släppa på alla plattformar samtidigt. Det innebär att vi blir 3 gånger så snabba. Eller jag vet inte exakt hur kurvan ser ut, men teoretiskt sett skulle man kunna säga att vi kan släppa saker och ting 3 gånger så snabbt. Så att håll ut helt enkelt.
Mm. Det kommer mycket, året har bara börjat.
Men jag har en spaning som jag också vill ta upp lite grann.
Mm.
Du var ju på en morgondragning här om fondsparandet i Sverige hos din gamla arbetsgivare Fondbolagens förening. Där var det ju en oerhört intressant spaning som jag ändå vill att vi ska dela med oss lite av. Jag antar att du vet vad jag tänker på.
Jag tror att jag vet. Gjorde vi inte det i förra podden?
Nej, för då hade inte den varit, tror jag, den morgonen.
Då gör, oavsett, vi gör det nu i alla fall. Spaningen som jag tror att du tänker på, det är ju att av nettosparandet till aktiefonder förra året, allt sparande som gick in i aktiefonder minus uttag, så nettosparandet, då gick 98% till indexfonder, alltså passivt förvaltade fonder.
Och det här skulle ju kunna leda till att vi får se en liten ökad volatilitet på större bolag kontra de mindre bolagen framåt, eftersom att så mycket kapital ofta allokeras i de större bolagen i indexfonder för att de är mer likvida. För när man då säljer fond till magen så säljer alla samma innehav. Så att det här är en spännande trend. Alltså 98% är oerhört högt.
Det är superspännande. Vi får grotta ner oss lite mer i det. Jag vet att du kommer att prata en del om det i din egna podd också. Men sen tänker jag, vad heter han på Strandkapital småbolagsfond?
Johan
Thorén. Han har ju pratat mycket om det här. I vad som händer liksom när alla trycker på säljknappen. Vad som händer i de här bolagen som är tunga i index.
Ja.
Och vad som händer när alla trycker på köpknappen. Och så. Vi kanske ska bjuda hit honom och prata om det.
Ja, jag gillar Johan Thorén. Han är en fantastisk nörd. Men vi hade också, nu blir han nästan en nostalgisk podd. Jag ber om ursäkt för det i sådana fall.
Shoot.
En gång i tiden så hade vi en träff med unga aktiesparare där också. Och ibland utmaningen i förbundet, ibland har varit med ungdomsförbundet. Det kom inte så många på den här träffen. Jag som anordnade det här skämdes ju självfallet. Johan gjorde så att jag absolut inte behövde skämmas. Det var en liten grupp människor och han gjorde det till en fantastisk träff. Han sprang runt och hämtade tavlor och berättade om investerarresor och berättade om det här askmolnet i Europa från Island, Jökna Fjökull eller vad det hette. Och hela börsen i Europa föll och han ringde en vulkanolog. Och den här vulkanologen sa att det är klart att det här blir inte bra om det här smäller. Och sen lugnade han ner sig och sen så var det den här store brorsan, vulkanen bredvid, som var mycket större. Och då var marknaden jätteorolig. Och då ringde den här vulkanologen som sa att ja, det blir riktigt jobbigt om den här skulle smälla. Ja, sa han, men ja, då kan man inte flyga i hela Europa. Jo, den där vulkanen, den är så stor, så om den där smäller, då åker det så högt upp att det kommer vara aska i flera år och det kommer vara mörkt eller lite mörkare och det kommer hända det här och det här. Men flyga, det kan man göra, det är inga konstigheter, det kommer vara för högt upp. Jaha, säger du det? Ja, men så sprang han till köpknappen och sen såg vi en rebound i marknaden. Jag gillar hans liksom spillvinkliga, nördiga...
Grotta ner sig liksom in till finaste...
Ja, han är sån person. Så att
han bjuder vi in.
Han bjuder vi in. Mm. Det låter alldeles underbart, det tycker jag.
Härligt. Vi hade en lyssnafråga också.
Ja, men innan den där lyssnafrågan, för nu uppviglade du bara till andra podden kring indexfondernas akilleshäl. Ja. Alltså jag vill bara kort liksom lite poängtera vad jag menar med det, för att jag tror att förra årtiondet då såg vi ett enormt skifte till indexfonder. Vi har The Big Three i USA som är BlackRock, Vanguard och State Street som har 8 av 10 indexdollar. Så det är alltså 3 bolag som sitter på 80% av hela indexkapitalet som i sin tur har mer kapital än de aktivt förvaltade fonderna i USA. Alltså indexfonder har mer kapital än aktivt förvaltade fonder. Och det är 3 bolag som har allt det här. Så att det jag kommer prata lite grann om där som jag tycker är spännande. Det är att hur gör man med röstning? Vi har Apple. 20% av Apple ägs av de här. 22% av ett genomsnittligt S&P 500-bolag ägs av indexkapital. De 4 storbankerna. Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, Merrill Lynch och JP Morgan. Ungefär var 5:e krona ägs av indexfonderna. Så vad händer då? Röstar de till favör för viktiga frågor? Tycker de att Coca-Cola ska krossa PepsiCo när de är konkurrenter om man sitter på båda innehaverna? Det är många såna här frågor som jag tycker är relevant och intressant. Så jag tror att vi ser en förädling i indexfonder, att det blir mer av en hållbarhetstouch. Man kanske tar upp röstningspolicy så att, ja, men vad tänker du?
Det tror jag absolut att man kommer se. Jag menar, det går ju att ha ett hållbart och aktivt ägande även om man är passivt förvaltad. Och vill jag också nämna, i Sverige så är det under 20% av kapitalet som är i passivt förvaltade fonder fortfarande. Så att vi är långt ifrån USA. Men det är klart att det är den passiva förvaltningen som växer. Men det är fortfarande inte alls på de nivåerna som det är i USA, rent volymmässigt, hur det ligger till i dagsläget.
Nej, men det där, jag tror att vi i det här årtiondet, och där får vi liksom ta på oss ledartröjan, jag tror att vi kommer se en förädling av att det vi tänker på när vi tänker på indexförvaltning på 10-talet kommer vara någonting lite annat på 20-talet. Men förmodligen så kommer prislappen fortfarande vara låg. Men John C. Bogle som grundade Vanguard och släppte första indexfonden 1976 i USA till konsumenten. Han gick ur tiden i fjol. Men han sa också, innan han gick ur tiden, att förmodligen så är det så att det sitter för mycket makt på för få händer. Och det här är någonting jag tror inte gynnar samhället i stort. Så att, och jag vet att i maktens korridorer i Washington så sitter man och tittar på det här. Just för att man tycker att det kanske finns en problematik att det är bara tre firmor som har nästan allt kapital. Så ser det ut i Sverige och vi har inte en hållbarhetstouch och jag tror att vi på 20-talet kommer att se en annan typ av indexförvaltning.
Mm.
Jag tror att konsumenterna också kommer kräva det.
Ja, det är mycket möjligt. Men jag tycker ibland att det blir lite oförtjänt mycket kritik mot indexfonder. Jag menar, jag som konsument, jag vill ha så bra avkastning som möjligt. Och
ja,
en låg avgift är alltid en låg avgift. Och det står ju de aktiva förvaltarna fritt att sänka sin avgift faktiskt.
Mm. Så to be continued, det sista jag bara ska säga som var den intressanta spaningen, det är att det finns inte riktigt incitament för en indexförvaltare som har S&P 500 som underliggande index att träffa bolagen och säga att jag vill att du gör det här och det här och det här. Vi är storägare i bolaget. Jag vill att du gör det här för det kommer öka upp värdet på bolaget. Därför att då ökar man upp värdet på index och då har man 399 andra förvaltare som åker räkmacka. Så att det blir det som är väldigt, väldigt bra för oss på en individnivå blir lite mer problematiskt på en aggregerad nivå. Det blir som lite grann allmänningens tragedi för er som känner till det begreppet, annars får ni googla det. Men nu har vi en fråga, visst?
Nu har vi en fråga från Kristoffer. Hej, skön podd och skön duo. Tack så mycket. Jag och en kollega diskuterade ifall det är samma sak att äga en fond kontra ett investmentbolag. Ponera att jag köper ett investmentbolag för 100 kronor. Ingen premie eller och ingen substansrabatt, utan 100 kronor är vad du får i bolaget och vad bolaget investerar åt dig i sina innehav. Och en fond för 100 kronor köper man också. Fonden och investmentbolaget äger exakt samma bolag med samma vikt. Fonden har en avgift på 0,5. Vi skippar spread, courtage och så vidare och siktar bara in oss på fondavgift och den potentiellt dolda avgiften i investmentbolag. Om båda dessa går upp 10% på ett år, vem har jag betalat mest till? Vem har gett högst avkastning? Frågan alltså, betalar vi en dold avgift till investmentbolaget i form av lön eller annat som i sin tur ger mindre avkastning? Vilket i sin tur gör att ett investmentbolag faktiskt är ännu mer lik en fond än vad åtminstone jag trodde. Jag förlitar mig helt på er kompetens i denna fråga då min tyvärr inte räckte till. Ja, var börjar vi? Alltså ja, ett investmentbolag har ju kostnader för lön och datasystem och lokal och jada, ni vet, som alla kontorsmänniskor har. Det är klart att de har kostnader för det. Det brukar stå i rapporten så under förvaltningskostnad tror jag att det är. Så det har de, så att den är inte dold. Men det är klart att de har liksom löpande kostnader för sin verksamhet. Men om man så att den är inte dold, det skulle jag inte säga. Och står aktiekursen i 100 kronor och inneboende värdet på bolagen som investmentbolaget har investerat i också är 100 kronor. Ja, då skulle man ju kunna säga att, vad ska man säga, att det handlar, ja. Hur ska den?
Nej, men jag tror så här, tar vi en fond. Mm. En fond redovisar alltid till NAV-kurs, alltså net asset value eller nettoandelsvärdet. Så att det är alltid så här, det underliggande värdet som fonden äger, det är alltid det man ser kurs sätts. Tittar du på ett investmentbolag så kan det vara substansrabatt eller premievärdering. Nu sa ju han att vi inte skulle förhålla oss till det. Men du kan betala, liksom, har du en substansrabatt, ja, men då betalar du ingenting. Utan då är det ju tvärtom, du får ju köpa en krona billigare. Om du får köpa en krona för 80 öre Och sen så lägger vi ändå på en förvaltningsavgift för att investmentbolaget har kostnader för lokal, julfest, personal, elektricitet och allt vad det kan vara. Ja, då kanske du får köpa för 81 öre, säger vi. Det är fortfarande en rabatt i förhållande till värdet på tillgångarna som investmentbolaget äger. Men nu skulle vi inte förhålla oss till det. För han sa att det var allt annat lika. Det fick vi inte prata om. Så, en fond. Har du en förvaltningsavgift på 0,5%? Ja, men den förvaltningsavgiften förändras ju inte om fonden går från 100 kronor till 110 kronor. Då går du på från att ha en förvaltningsavgift på 0,5% på 100 kronor till att ha en förvaltningsavgift på 0,5% på 110 kronor. Det är så fondvärlden fungerar.
Och där kommer ju vara mer i kronor då.
Ja, ett investmentbolag. Du kikade upp det här, de låg på 11 punkter, alltså 0,11%. Skulle de fördubbla sitt AUM eller assets under management eller tillgångarna under förvaltning? Ja, men för att de ska fördubbla den här kostnaden då, så ska ju lokalkostnaderna fördubblas och julfesten ska dubblas och personal, allt liksom ska ju dubblas. Så att i takt med att kapitalet stiger så sjunker ju förvaltningskostnaden på ett investmentbolag. Men det är liksom, nej, det är ingen dold avgift. Det är alltså själva kostnaden för att driva investmentbolaget, och ofta. Så jag tror att både Investor och Industrivärden och
det brukar ligga där kring 0,1.
Ja, jag tror att de
och vi brukar säga att en billig fond är max 0,4. Så det här är ju en väldigt, väldigt billig fond.
Ja, och jag tror att de här investmentbolagen, jag tror att jag är ganska rätt ute om jag säger att samtliga har en personalstyrka på i runda slängar 10-20 personer. Jag tror att max 50-60-70. Alltså det är väldigt tajta organisationer. Så det finns en liten kostnad. Men den stiger ju inte i takt med kapitalet. Så det är ingen avgift så, utan det är kostnaden för att driva bolaget som man sätter i relation till tillgångarna man förvaltar.
Det är egentligen lite ja, det är inte helt klockrent att man kallar det för avgift, tycker jag, i rapporten. Alltså det blir lite så här, för det är ju ingen avgift. Det är ju kostnad man har för bolaget.
Ja, nej, men exakt.
Det är ju som att liksom Atlas skulle kalla sina lönekostnader för avgift.
Ja, nej, det är det ju inte.
Fast det är väl att man vill ha det här procenttalet på det.
Men lek med tanken nu, om vi frångår i det här fallet Kristoffers regler för den här frågan. Och sen så säger vi att vi har ett aktiebolag, eller ett börsnoterat bolag, en aktie med en saftig premievärdering. Vi betalar 110 kronor per 100-lapp i underliggande värde. Plus att vi har riktigt saftiga lönekostnader. Som kanske också står liksom att vi kommer öka upp de här, indexera upp de här 5% och koppla dem till liksom kursutvecklingen.
Det är riktiga riskkapitalister som har börjat spara investmentbolaget.
Exakt. Då skulle det vara liksom hold your horses, vad är det här för någonting? Vi har haft ett litet sånt här bolag tidigare, jag behöver liksom inte namnge, vi har haft två olika där det har varit liksom lite konstiga upplägg och det har varit arvoden som har varit en procentuell andel av förvaltat kapital och sådär, jättekonstigt. Det ser vi inte på de stora investmentbolagen.
Nej, de är ju väldigt cash management, alltså det är väldigt så här effektivt drivna.
Ja.
Cash management var fel, men alltså ja.
I takt med att värdet på liksom de tillgångarna de förvaltar stiger och kostnaderna hålls ungefär lika, det är lite högre än kostnader, lite högre personal
man ställer och någon junioranalytiker till för man fick ett extra bolag att hålla reda på, men det är inga liksom.
Nej, och då faller den där lite grann, så att man skulle säga att avgiften, som vi inte kallar avgift då, inom citationstecken, är oerhört effektiv i våra svenska stora investmentbolag.
Vi gillar investmentbolag helt enkelt.
Ja.
Ja, med de orden.
Med de orden.
Tack för att ni har lyssnat.
Och sen hörs vi igen nästa vecka.
Hej, hej.
Hej, hej.